Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hallå Katrin.
Hur är det?
Nej, men det är bra. Varje gång jag hör dig säga det nu så tänker jag på de här inspelningarna som vi håller på att förbereda inför våran liveshow.
Ja.
Och
det blir väldigt kul.
Ja, det blir väldigt kul. Och jag tänker, när jag har tittat lite på det här materialet, så tänker jag att vi är... Är vi liksom buskis showartister? Eller vad är vi för någonting?
Jo, men det är vi. Det får vi nog klassa oss som, absolut.
För jag tänker bara, är det liksom en helt ny... För jag tänker så här, jag tänker lite på de personerna som man har sett i såna här sammanhang. Alltså på tv. Och, alltså jag tänker när... Kommer du ihåg när David Hellenius, Peter... Vad heter han? Magnusson, va? Nej? Och sen hon... Gud, vad heter hon? Som spelar drottningen jämt när de...
Jag vet.
Nej, vad heter hon? Nej, men de hade ju det här Hej Babberibba och de hade ju Äntligen fredag eller vad de hette, de här olika. Jag kommer ju ihåg att de gjorde parodi på mig.
Mig med.
Gjorde de det på det också? Och man var ju typ glad när de gjorde det. Men jag har också så starka minnen av att de gjorde, alltså att jag kommer ihåg när David Hellenius gjorde en så här parodi på mig i återkommande, att jag dök upp, och då var det ju människor som till slut trodde att det var jag. Det var så jävla sjukt när folk kom fram och bara, gud, jag såg det på TV4, vad kul det var att få se lite hur du har i studion och så. Men jag bara, men det är inte jag. Jag trodde liksom att det var jag på riktigt. Men sen var det ju några som har sett materialet tycker att det är så obehagligt att vi kan vara så lika. Vi skulle ju kanske nästan kunna komma undan med det, att vi bytte varandras roller. Alltså att jag liksom kom till jobbet.
Nej, men
så...
alltså, det hade vi inte. För att jag är ju så kort. Alltså, det är
ja,
klart,
men
att
om
det
jag
ingen...
sitter... Nej, men om jag skulle sitta på ditt skrivbord när alla kommer till jobbet. Jag tror inte att Amanda och tjejerna där skulle riktigt så här... om jag har glasögon, jag sitter där och jobbar och hälsar lite snabbt.
Nej, hade inte gått, nej.
Jag tror inte de hade fattat att det var jag.
Du, men det blir kul.
Det blir väldigt kul.
Vi kommer framåt i vårt material. Det kommer bli roligt som vanligt.
Och framförallt så är det ju väldigt roligt att vi släpper en extra show nu. Alltså, den första blev ju slutsåld direkt. Och nu släpper vi då, nu har vi gjort en extra föreställning. Alltså de här riktigt stora artisterna gör ju också det. Du vet, när man är så, det är så populärt, efterfrågan är enorm. Man pratar med teamet, kan vi få ihop det? Och sen plötsligt så bestämmer man att man kör en extra föreställning. Mm. Och den är ju nu... De biljetterna
klockan
kan man,
8.
Ja, och då kan man köpa biljetter. Det är liksom fördrink, det är efterdrink, det är VIP-paket. Och då kan man gå in på relationspodden live. .se.
Inte relationspodden, utan relationpodden. Är det någon ny domän du har?
Nej, men jag blev så här osäker.
Rafsat ihop nu.
Nej, men relations... Nej, men heter det relationpodden?
Nej, men... Nej, det heter relationspodden.
Ja, med S-et, ja, eller hur?
Med S,
ja. Jag menar det. Så relationspodden... Ja. live.se. Där kan man gå in och scrolla ner och då ser man att första showen slutsåld, andra showen extra föreställning. Där finns det biljetter att köpa. Kul.
Superkul.
Ja, och du, i tillägg till det, de tar slut fort för att vi har ju varit tvungna att anpassa oss efter de här rådande restriktionerna som kanske förändras nästa vecka, det vet vi inte. Men utgångsläget är att det är ett slimmat antal biljetter. Så skynda fynda. Om ni ska komma den 14 februari, då måste ni gå in och köpa biljetter nu.
Vart ligger det här Clarion som vi ska köra på?
Clarion Stockholm är ju flaggskeppet. Deras första stora liksom, Stockholmshotell. Och det ligger i Skanstull. Ringen.
Vad är det?
Skanstull är ju ringen.
Ah, alltså, jag har bott där.
Ja, det har du gjort. Ja, men snälla, alla har ju bott där. Det är ett jättefint, anrikt hotell. Och det är så perfekt inramat. För vi har ju liksom en avdelning så att vi har ju med bar och vi kan liksom...
Åh, gud, med vad trevligt.
Ja, så att det kommer ju bli en sån otroligt kul inramning. Och man kan dessutom köpa så här... boendepaket. Går man in på Clarion Stockholms hemsida så finns det ju ett så här specialerbjudande. Så bokar man ett dubbelrum, så här superiumrum med middag och allting, då får man biljetterna på till våran show. VIP-biljetter på köpet.
Alltså jag kan säga det, det kommer jag göra.
Ja, men alltså jag tänker att du ska nästan ha ett rum där den kvällen, kanske.
Det är klart jag ska.
Ja, och jag vet ju varför. Snuskis. Jag vet ju att du ska upp och snuska på det där rummet ju. Du har blivit ska så snuskig.
Vem snuskar mest av
du?
Dig och mig?
Ja, alltså jag tror faktiskt.
Tror du?
Ja, men nu är du. Ja, men jag tror att du är liksom... Det, nu är det så här, det är hotellnätter, det är hemliga dejter, det är liksom, det är så mycket hemligt. Alltså nu är det sex in the city på dig alltså.
Ja, härligt.
Ja, det är väldigt härligt. Jag är så glad för din skull. Och jag tycker det är så bra att du tar igen den här förlorade tiden. Alltså... Att ha att levt liksom, obusig i 25 år och sen bara ut och kötta. Liksom.
Mm.
Det är helt rätt.
Du, jag
kan
ska
du berätta någonting du har gjort på sistone? Eller? Du som lever ett spännande liv av oss.
Nej. Men däremot så kan jag berätta att jag ska testa Bocca Duce på lördag.
Vad är det för något? Ja, är det Christian Hellbergs?
Alltså jag tror Bocca måste det vara, men D-U-C-E, jag tolkar det som Duce.
Ja, men är det vid F12 eller i de lokalerna?
Ja, okay. Exakt. Ja, kul.
Spännande. Ja, men jag har hört att det ska vara helt fantastiskt.
Har du?
Mm.
Så, gud vad roligt.
Ja, så det blir
men det ska bli väldigt kul. Och på dagen ska jag göra massor med roliga saker som jag kom på att jag nu inte vågar ens berätta om för att det innefattar pengar. Mm. Och man är ju helt skräckslagen för att prata om pengar i Stockholm nu. Det känns som att man blir rånad direkt. Så att jag kan tyvärr inte berätta vad jag ska göra för otroligt rolig sak på lördag på dagen. Men den innefattar mark. Så då fattar du att det är... Det är lyx.
Det är lyx. Kändisadvokaten mark. Då vet man att det är lyx. Mm.
Ja, nej, men så det är kul. Livet leker, jag är så nöjd och glad. Det är så roligt alltsammans.
Mm. Men är det bara en tidsfråga innan det kommer dyka upp någon så här, någon hemlig liksom siluettig bild i någon tidning så här, de träffas i smyg, eller är det något sånt, är det något sånt på gång eller?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte svara på det.
Men kommer det bli
tidigt, säga.
Men kommer det bli liksom en Laila Bagge Läckberg variant eller en Pernilla Wahlgren variant, för det är ju två liksom så här.
Ja.
Det är ju två liksom.
Vilket
fack kommer du hamna i?
Nej, jag har ändrat
hennes
riktning.
Hennes unga kille, eller är det, och en liksom, han är, alltså är det Mr. Big, eller är det en Mr. Big, någon så här finansman med så här buskiga ögonbryn och liksom, eller är det en vältränad ung så här kille som jobbar extra som modell?
Hörru, nu tycker jag vi bara kör första frågan.
Nu kör vi första frågan.
Det var en intressant fråga där du hade skickat idag som jag tycker att vi kan börja med.
Mm.
Jag tycker det är så spännande hur, eller inte spännande alls, men jaha. Den där klänningen tycker du att jag ska, ja, varför inte? Absolut.
Vadå, är inte den liksom så jävla cool? Det är ju så här Lady Gaga.
Hur kan du få tag på den?
Ja, men skrev ju frågor den nu. Alltså jag tänkte verkligen på det när hon... hon är... Jag tror att ni är ungefär jämlånga. Alltså jag tror att den där skulle du kunna dra på dig bara för att det är så. Mm.
Sure.
Alltså det är bara kul.
Ja, jättekul. Okej. Okay. Mm. Jag är 27 år gammal. Har varit tillsammans med min pojkvän som är 30 år i cirka 3 månader. Alltså, hur kan man tycka att man är tillsammans om man har träffats i 3 månader? Är det inte så här typisk så här ung människa-grej?
Jo, alltså 3 månader är ju...
Det är liksom, ingenting. Det är, då har man ju ingenting. Precis träffat.
Man har liksom... Mm. Ja. Nej, det är ingenting.
Mm. Vi har träffats mycket intensivt sedan... vi har träffats mycket intensivt sedan cirka 1 år tillbaka och har därför kommit varandra väldigt nära.
Mm.
Allt är tipptopp i vår relation på alla sätt, men jag har en fundering. När bör man säga de magiska orden jag älskar dig?
Ja, just det.
Jag hade kunnat säga det till honom sedan ett bra tag tillbaka då vår kärlek är stark och det är tydligt att det är ömsesidigt. Men jag vill verkligen att han ska vara den som säger det först. Åh, nu börjar det. Jag tycker att det hade varit ett så fint ögonblick om dessa ord kom från honom först. Helt utan min påverkan. Jag tycker om när mannen tar initiativet. Så inom vilket tidsintervall tycker ni att det är rimligt att de magiska orden sägs för första gången? Jag vet att jag med skulle kunna säga det, men jag fattar bara inte varför han inte sagt det till mig ännu. Då han för övrigt är väldigt verbal och öppen med sina känslor för mig. Ge mig fina komplimanger, säg att han tycker om mig med mera. Ja. Gud vad... Ja, jag är tvärtom där. Så att för mig är det svårt att tänka mig in. Alltså, de har träffats ett år. De har varit ihop i 3 månader. Det kanske man då borde känna att man älskar varandra efter ett år, eller?
Men är det viktigt? Alltså, jag tycker att det där... Alltså jag tror inte killar nödvändigtvis reflekterar över hur viktigt det där kanske är för tjejen.
Nej.
Eller?
Jag vet inte, för att jag älskar ju att vara den som gör saker först. Så ja. Att jag, hade jag varit henne hade jag ju bara så här sagt det till honom och bara njutit av att vara den som får möjligheten att liksom ge det här fantastiska. För att förhoppningsvis så kommer ju han bli jätteglad när hon säger det.
Ja.
Och då... Det är så härligt att kunna göra den andra människan glad istället för att gå runt och vänta på och bara få hela tiden, eller?
Ja, men jag undrar varför gör man... Alltså, vad är det mer... Det finns ju vissa såna här... Alltså, givna mallar som man så här... det är klart att det är mysigt med alltså en man som håller upp en dörr eller bokar ett bord eller tar en nota eller alltså sån här, det skapar väl någon slags här härlig dynamik och som är alltså den här att killen eller att någon tar liksom positionen, men det kan ju vara åt båda hållen, men
ja,
alltså jag menar, det är väl klart att en kille kan uppskatta och bli överraskad eller bortskämd åt andra hållet, och det är väl härligt att ge, både ge och ta, eller ge och få, ja, så att säga.
Ja, jag tycker verkligen det.
Ja, men jag undrar, för det jag tänker spontant är så här, är det egentligen så viktigt vem som säger det första gången? Alltså, kan inte hon vara det, precis som du
alltså,
säger?
För henne är det ju tydligen viktigt,
men jag undrar, varför är det?
Ja, alltså, ja.
Alltså, lägger man inte fokus på lite fel saker? Borde det inte rimligtvis vara så här? Jag tänker följande scenario. Hon bestämmer sig för kärlek till honom. Och efter den gången så kanske det kommer naturligt för honom att säga det till henne. Så att då har ju henne, att hon har sagt det, har ju då dragit igång en positiv spiral av liksom gånger när de säger att de älskar varandra.
Jo, men är hon kanske rädd för att han inte ska säga det tillbaka?
Ja, men absolut. Och det är ju en rädsla som hon alltid i så fall kommer bära med sig i alla tänkbara sammanhang. Och, alltså, det är ju så här, man kan ju inte basera sitt eget liksom kärlek på... Alltså, hon kan ju inte så här... Om inte du säger det så säger inte jag det. Alltså, hon måste ju säga det och stå för det. Och sen bara, det är ju som när man, i en relation så måste man ju liksom så här, om du står framför mig, blundar och lutar tillbaka och jag säger att jag ska fånga upp dig, då måste ju du lita på att jag gör det.
Mm.
Och det är väl den inställningen man måste ha. Hon måste ju bara blunda, säga det och sen bara falla. Och hoppas att han fångar upp henne på ett bra
verkligen
sätt. Och det är ju spännande, tänker jag. För det är ju det som kommer också vara... Det är ju där hon kommer få veta också.
Mm.
Om han känner samma sak. Och om han är redo för att börja säga de magiska orden.
Ja. Ja, jag håller med. Verkligen.
Ja. Jag tycker precis som du säger.
Bra svar.
Det är väl lite som du säger. Hon är väl lite orolig att han inte ska säga det. Så att hon vill gärna liksom... Så sluta.
Ja, men gör han inte det, så får man väl ta en diskussion kring det.
Mm.
Och om han inte älskar henne så får hon väl ta sig en funderare.
Fan, jag tänker det måste vara ett otroligt så här, drömmigt läge. Så här, man har dejtat dig ett tag, du bestämmer för att säga det. Och så märker du till din stora förvåning att han inte säger det tillbaka. Och så ska man ta den här diskussionen med dig. Du bara, ursäkta? Och han bara, ja, vadå? Du hörde kanske inte vad jag sa till dig nu.
Nej, jag säger så här, jag älskar dig, och han bara tack.
Och så är det helt tyst en stund, och du bara, du väntar, hur länge väntar du innan du bara vänta, nej. Vad?
Nej, men jag hade gjort något drastiskt, jag hade kastat drinken i ansiktet på honom eller någonting. Varför får han att vakna till liv, hallå, hörde du inte vad jag sa?
Jävligt kul.
Bra, då går vi vidare. Hej på er, supertack för en grym podd. Ni har haft uppe fråga några gånger om parklubbar och partnerbyte. Jag är frånskild sedan snart 4 år och har en ny kille som sedan drygt 2 år tillbaka. Vi båda bor i Stockholm och närheten och har bra jobb. Men bor inte ihop. Jag är 44, som jag. Och har 2 barn. I början av tonåren. Ja, där ligger man efter. Under mitt äktenskap visste jag knappt att parklubbar eller sajter där par kan träffa andra par, trekanter, parfester fanns. Och det har definitivt inte varit aktuellt. Men kan säga att jag har blommat upp. You go girl!
Ni har så mycket gemensamt.
Vi blommar i 40-årsåldern. Blommat upp efter separationen, körde Tinder, kul, dating race, AV och träffade massor av härliga människor och har underbara roliga vänner, många som också är i samma situation. Men sen träffade jag min kille och vi har det underbart, kändes rätt helt enkelt. Vi har underbart sex och kom ganska snabbt in på drömmar och fantasier, skickat bilder, filmer, sexchattande. Så härligt. För drygt ett år sedan bestämde vi att gå på par i Hjärter i Solna av nyfikenhet. Det var en wow-upplevelse. Vi gick tillbaka dit några veckor efter och träffade ett annat par. Ett par som vi sedan träffat hemma och har haft sex med. Också fina samtal och kul. Inget tråkigt prat om renoveringen vid middagen.
Vad roligt. Det är jävligt roligt. Ja, hur går det med renoveringen där ute på landet? Det blir ni klara då gången? Ja, det tar tid alltså.
Inget tråkigt prat. Förlåt. Haha. Vi har också träffat ett annat par via en sajt. Och de har vi åkt iväg med, åkt skidor, haft sex och också roligt med. Och har lite andra chattar med par igång. Inte så att vi gör det hela tiden. Det går lite i vågor. Vi gör allt som par och är intresserade av polyförhållanden med andra.
Va, nej, de är inte.
Och är inte intresserade av
den
poly.
Den lilla detaljen. Ja, okay, och vi är intresserade av poly.
Inte poly. Inte. Att se varandra ha sex tillsammans med andra, fyrkant och bara njuta, det är sjukt härligt och gör mig ännu mer attraherad av min kille. Men, och nu kommer egentligen frågan, ingen av mina vänner vet. Hur berättar man detta? Hur vanligt tror ni att det är? Vilka relationer kan man förvänta sig? Reaktioner kan man förvänta sig? På ett sätt lite kul att det är min och min killes hemlighet. Men jag har några vänner som jag annars berättar allt för. Men alltså inte just detta. Vågar jag? Vill jag? Lite skäms jag för att vi gjort det under pandemin och restriktioner. Men det är så härligt och befriande sex. Och alla vi haft mer intimare möten med är alla vettiga människor med bra jobb och utbildning. Ha det fint och tack. Våga testa att gå på parklubb. Hälsningar. Ja, men vad fan, det är ju bara att berätta. Alltså gud, det handlar ju bara om hur du berättar det. Alltså om du sitter med dina kompisar och säger, berättar att du och din kille svingar och så gör du så här. Det är så härligt och kul och befriande. Alltså det finns ju ingenting negativt eller dåligt med att berätta en sån sak, eller?
Nej, men vadå? Det där har ju vi pratat om, Katrin. Alltså en av anledningarna till att du kanske är tveksam till att fullfölja alla dina galna fantasier och tankar och erbjudanden, det är ju också för att det kan bli ett lite så här olyckligt snack på fotbollsträningar och kopplat till barnen och så, tänker jag, eller?
Alltså, jo.
Så jag menar, då är det väl bara en tidsfråga, och så sitter de sen och pratar och så hör unga, alltså jag kan ju säga så här, barnen är ju liksom, de snappar ju upp så här nyhetsflöden. Nu var det ju någon så här fotbollsspelare i Manchester som hade varit dum mot sin flickvän och värsta anmälan och allting. Alltså jag fick ju en nyhetsuppdatering på väg till skolan av Ringo. Mm. Han berättade detaljer.
Rambo.
Eller av Rambo, var det.
Rambo.
Han var du med då? Ja, men gud, du och jag satt ju i bilen när de bara...
Sen ville han ha på sex med sin ex-flickvän.
Ja, ja, exakt. Mm. Så att det jag menar är ju att det kan väl finnas en anledning om man har tonåringar, familjesituationer, att man håller saker och ting lite diskret, tänker jag. För att inte genera dem. För annars måste man väl ha någon slags idé om att all... Eller jag vet inte.
Jo, men det är klart att det är så. Men jag tänker så här, om jag skulle göra en sån sak och berätta det för Daniel, så skulle ju det omöjligt kunna komma fram till liksom mina, alltså Ringos skolkamraters föräldrar. Alltså man får väl tänka lite på vem man säger saker ja, till, såklart.
Ja, det håller jag med om. Det håller jag med om. Men jag menar, alltså jag menar, du har ju vid något tidigare tillfälle sagt att om jag skulle göra Gud, då ska, kan man ju inte liksom berätta det. För har vi inte pratat om det på podden? Att man kanske liksom... Eller att det var en av anledningarna till att du var tveksam till att springa på de här klubbarna, att det skulle vara så här.
Jo, för jag vill inte att det ska spridas på så här skolan, att nej. Ringos mamma håller på med. Alltså,
oh, nej. Fy. Ja, men det låter ju så här.
Så här, läraren tar den åt sidan och bara, ja Katrin, nu pratas det lite om att du...
Dina fyrkanter.
Ja, nej det hade inte funkat. Nej, det hade inte varit något bra.
Nej, det blir ingen bra. Och där finns det väl en... men alltså, jag tänker ju... Alltså, spontant så tänker jag att man måste väl se till varje enskild. Alltså, om vi säger så här. Att du berättar för Daniel, det känns ju väldigt... Det känns ju mer... om du skulle göra något sån grej så skulle det kännas mer onaturligt att du inte berättar för Daniel.
Ja, men det skulle jag aldrig... Alltså, absolut.
Men det skulle inte hända.
Jag skulle inte kunna hålla mig. Många fler. Alltså, jag har ju många flera vänner som jag har liksom samma relation till som Daniel. Som jag skulle liksom hoppsa till. Liksom, bara slå klackarna i. Så här, göra en sån här kosackhopp och bara... Nu jävlar ska du få höra vad jag har gjort. Ja, gud. Alltså... Jag har fortfarande inte släppt tanken vid att jag ska göra det. Jag tycker att alltså, det hade varit så, så spännande och kul.
Men jag har inte släppt tanken att du ska göra nej. Det. Så att, jag menar, du måste göra det.
Jag vet.
Du måste bara göra det.
Men
jag har lite så här... Ja. Hur tänker du runt det? Det är någonting... Jag har ju så här blandade känslor. För jag tycker att det är roligt... Att de gör och allting. Men sen när jag tänker liksom med liksom, ja men, barn och vänner och bekanta, så jag vet inte, det blir ju också lite så här cirkus av det på något sätt. Så här sexcirkus.
Ja, jo, men jag har ju flera vänner som jag skulle kunna berätta det för, som bara skulle tycka att jag är så här härlig och befriande och nyfiken och bara lever life. Mm. Sen har jag ju vänner som jag aldrig i livet skulle kunna berätta en sån sak för, som skulle döma mig och tycka att så här, oh my god, hon har tappat det helt. Så man kan väl bara välja. Man behöver välja. Inte berätta för alla. Men man kan ju berätta för dem man känner liksom, kan ta emot det på ett bra sätt. Mm. Ja.
Du är så klok. Du är klok som en pudel.
De är skit. Jag har en urgullig pudel i mitt knä. Jag badade Ross igår. Det är så mysigt när han bara luktar mumma och är helt fluffig och gosig. Och...
Ja.
Tränar du väldigt mycket nu, eller har du gått upp i vikt, eller vad, någonting har hänt? Men jag såg dina stories här i morse. Du ser ju stor ut alltså.
Du ser biffig ut eller?
Ja, men det är det jag undrar, för jag såg ju bara ditt ansikte. Men det kändes som att du hade köttig. Verkligen så här, ja. Så då undrar jag så här, har han bara så här käkat?
Nej, men jag
kör
ju mitt, nej, alltså jag har ju mitt 12 veckor med Bingo, alltså det här programmet som jag kickade igång den 17 januari. Så där har jag ju typ...
Säljer det bra eller?
Nej, men alltså säljer det bra. Jag har ju vad är det? Jag har 120 killar. Oj. Som kör.
Wow.
Alltså det är jättekul. Och då har de ett schema, så får de veckoschema och så får de utmaningar och så kör de, så har jag lagt upp träningsövningar de kan göra på gymmet eller på hemma utan vikter. Och sen så har de vad de får äta och hur de ska kombinera sina rätter, och sen är det ju fasta på det.
Det är så. En del kött och potatis eller?
Ja, det är alltid kött och potatis. Det är fantastiskt. Men fastan är ju, tycker jag, ett sån... Alltså, det är så otroligt kul att se vilka... Alltså det jag tycker är kul är att när en liksom en så här vanlig dude liksom, som kanske inte nödvändigtvis har reflekterat eller tappat sig... Du vet, vad en kille som skrev till mig, bara så här, jag har inte känt mig så här pigg och taggad på över 10 år.
Jag såg det.
Och då blir man ju faktiskt väldigt, väldigt glad. Och då är det ju inte fokus på att de ska se ut som liksom över... Alltså de ska ju inte se ut som så här Paradise Hotel-killar när de är klara. De ska ju bara så här må så jävla bra och känna sig lite rippade. De blir ju rippade, killarna. Men det blir ju inte liksom... Det är inte så här... du vet, det är inte så här delta gymkillar jag ska liksom skola in.
Nej. Nej, det är ju lite avancerat.
Ja.
Du, vi tuffar på här.
Och det jag kan säga, om du lyssnar och vill skicka din man, eller du är en kille som lyssnar, mejla mig på bingo@man.se, så kan du hoppa in. För jag kommer ju köra intervaller nu, eller intervaller ska jag säga, men jag kommer ju köra alltså att man kan hoppa på nya 3 månaders liksom paket. Så man kan ju hoppa in liksom nästan alltså en gång i månaden kan man hoppa på en sån här. Och nu är det dags. Ja, så det är jättekul.
Bra gjort. Du, okej. Okay. Självklart har jag lyssnat på er fantastiska podd från avsnitt 1. Jag har bland annat skrivit till Bingo om en ång... Hjälp mig. Ångring...
Ja.
Ångrengörare, termostar.
Ja, just det. Något som jag kommer ihåg det där. Men det var lite dyr den där. Det var en jävligt dyr maskin. Men man kunde göra rent allt möjligt med den där. Alltså du skulle typ älska den. Du kunde ju bara så här, göra rent soffor och... Den var helt sjuk.
Aha. Ja, kommer upp i 180 grader och desinficerar. Ja, verkligen. Nu till min fråga. När jag var 28 år blev jag änka med 3 små barn. Han tog livet av sig. Vi skulle separera, mitt beslut. Så skuldkänslor har jag haft så det räcker och blir över. Träffade en man som inte hade några barn. Vi fick en son tillsammans och allt var toppen. Sonens farmor var hemsk. Hon tyckte att jag var en dålig mamma och hon berättade illa om mig till våran son. En gång talar hon om för våran son att hon...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hon inte kommer förlåta mig ens när hon dör. Vi separerar när sonen blir äldre. Mitt ex, sonens pappa, drabbas av en elakartad cancer. Jag känner åter av skuldkänslorna. Tänker att sonen får inte bli faderslös som mina andra 3 hade blivit. Jag flyttar tillbaka till exet och sonen. Hjälper till med allt som inte exet klarade av. Sonen var glad att jag hade flyttat tillbaka. Han trodde ju att nu blir mamma och pappa tillsammans igen. När han blev friskförklarad flyttade jag till en egen lägenhet. Jag träffade andra män och till slut blev jag sambo med min nuvarande man. Nu börjar problemet. Min son tar avstånd från mig. Han tycker att jag har svikit dem. Har gjort allt för att få tillbaka vår kontakt, men det har inte funkat. Jag har varit fruktansvärt ledsen och mår självklart inte bra av detta. Tänker när Katrin säger att man gör allt för sina barn, men när det inte hjälper, vad gör man då? Håller på att skriva min bok som jag har jobbat med många år, men har fått avstå att skriva om denna son eftersom han har sagt att jag inte får lägga ut något om honom i mina sociala medier. Och har då därför bestämt att han inte figurerar i boken. Fast det känns så i mitt mammahjärta. Mycket har jag varit med om, men detta är så svårt att hantera på ett bra sätt. Sonen vill heller inte ha någon kontakt med sina 3 halvsyskon. Vad ska jag ta mig till? Ursäkta att det blev så långt, men det bubblar i mig. Kram på er. Var rädda om er. Vänlig hälsning. Ja, alltså jag blir så... förvånad över hur man som förälder inte klarar av att bygga upp en relation med sina barn som liksom står pall för allt. Jag tänker att det känns som att vad som än händer i livet Alltså separationer och olika...
Ja, dödsfall.
Relationer, allt vad det kan vara. Så känns det som att man borde ha liksom skapat den här starka relationen med sitt barn så att ingenting ska spela någon roll. Alltså nu, det framgår inte riktigt hur gammal den här tredje sonen är. Men jag tycker ändå att om hon som mamma förklarar för honom att, att mamma och pappa vill inte leva tillsammans, inte kär i varandra, älskar inte varandra. Men liksom
men så,
att det,
som
det
hon förklarar borde... för oss.
Ja, men ja, det borde liksom inte påverka deras relation, tycker jag. Då undrar jag... Det är ju en känsla hos det här barnet. Det finns ju ingenting... Alltså, jag köper inte det där med att en förälder kan sitta och smutskasta den andra föräldern och få över barnet på sin sida. Det tycker jag är så här... Lägg av bara med det.
Mm.
Men någonting har ju skett som har gjort att den här pojken inte känner liksom den här starka kärleken till sin mamma. För att så här, de
men, alltså, vill inte... Förlåt. Jag bara tänker så här. Jag tänker att min mamma skulle gå till Ringo och smutskasta dig och få... Alltså tänk, bara lek med den tanken att min mamma skulle få Ringo, försöka vända Ringo emot dig.
Ja, men du då? Va? Eller din nya flickvän? Eller
ja, men det
vem
är så...
som helst? Det är ju helt omöjligt. Alltså, det går ju inte. Det märker jag ju direkt när det är så här... Om vi har någon specifik situation där någonting har hänt och jag säger till någon annan kanske så här, "Åh, så gjorde Bingo så där och så blev jag så jävla förbannad för att han gjorde si och så." Då är ju liksom ungarna är ju där direkt och bara så här, "Men vadå mamma, du kan ju också göra så där eller du så, en gång gjorde du si och så." De alltså de går ju försvars liksom position direkt. Jag skulle ju aldrig hela mitt liv kunna få något barn och vända sig mot dig så att du plötsligt skulle känna att du får en sämre relation med barnen. Du kan ju göra vad som helst.
Ja.
För den, det har man ju redan. Det har man ju redan. Det är ju så otroligt starkt.
Men är det... Alltså jag tänker ju också lite så här... alltså jag tänker lite utifrån... Nu lever ju inte min pappa längre, men han var ju... Han tillhörde ju en helt annan generation där man bara jobbade. Och man skulle liksom jobba och se till att försörja familjen. Och min mamma var hemmafru och så här, va. Och jag känner ju så här, när jag tänker på det så här i efterhand, så planerade ju vi mycket saker med syskonen och mamma som inte inkluderade honom. För att han hade ju aldrig tid, så han blev ju liksom... lite exkluderad i den tanken. Och det kunde jag ju komma på mig själv sen, att det är ju så jävla hemskt att man som förälder gör ett aktivt val att liksom prioritera jobb och andra saker som inte inkluderar barnen. Och det var ju lite den generationen. Sådär, va? Men sen blir man ju inte, sen blir man ju exkluderad om man inte är engagerad. Alltså det går ju åt båda hållen. Och då kan jag ju förstå liksom så här. Alltså jag kan ju förstå det utifrån ett vuxet perspektiv, att jag typ kunde liksom, alltså när vi skulle göra saker så här, så bara, men gud, ska inte pappa med? Nej, men han brukar ändå inte vara med. Alltså att man blir, alltså att man blir präglad av en sån sak.
Alltså jag har ju haft samma typ av uppväxt där min pappa har jobbat. Alltså pappa gick ju hemifrån på morgonen innan vi vaknade och kom hem från jobbet när vi hade gått och lagt oss.
Mm.
Men jag har ju idag i vuxen ålder har ju jag en jättebra relation med min pappa och håller ju inte, har ju inte det mot honom på något sätt eller...
Nej, men han har ju till skillnad, alltså all ledig tid liksom och alla semestrar, och han har ju liksom aktivt jobbat för den liksom relationen. Alltså jag tänker ju typ som min farsa som aldrig liksom skulle, som inte ens och kom upp till Jämtland och hälsade på, alltså då var jag ändå gift med min mamma i 25 år. Alltså det är ju som att jag aldrig skulle följa med ut om du har något så här ställe på Risberg eller någonstans, så jag bara, och vi är så här, alltså det är sån absurd tanke att tänka att man befinner sig, att man är gift och har fyra barn och frugan åker till sitt barndoms ställe liksom i 25 år och man hänger aldrig med. Det är ju jävligt så här udda.
Ja,
udda sak.
Såklart.
Ja, och jag träffade
vi är ju inte
ju...
ens ihop och gör ju det tillsammans ändå för barnen.
Ja, och jag träffade ju en släkting igår. Jag käkade ju lunch med min släkting. Ja. Och hans pappa och min pappa var ju... Nu lever ju inte min pappa, men de var ju kusiner. Och det betyder således att deras... alltså hans, vad blir det då, farfar och min farfar var ju syskon. Alltså de var ju en syskon. Men det är samma sak där. Alltså jag märkte det på honom också. Och jag vet inte om det är så generellt att vi kanske är extrema liksom på alltså vissa... Nej men det känns ju inte som att det kanske är så vanligt att man har en så här bra relation med kusiner och släktingar och... De här släktbanden, det är ju verkligen olika från familj till familj.
Mm.
Eller?
Mm. Ja, visst är det så. Och jag tror nog att det är lite så här... I Sverige har man inte samma typ av liksom nära kontakt med sina släktingar som man kanske har i Sydeuropa eller...
I Södertälje. Alla kusinerna håller ihop. Ja, men det är ju så. Nej, men jag tycker
Nej,
ju det...
men för att svara den här mamman lite mer konkret så tycker jag nog att hade jag varit henne så hade jag ju verkligen kavlat upp armarna och jobbat jävligt hårt för att få tillbaka en bra relation med mitt barn, en fantastisk relation. Jag hade alltså framförallt så hade jag ju velat prata och kramas och göra liksom roliga saker tillsammans, men även gå ut och liksom gå en promenad i skogen och verkligen försöka bygga tillbaka.
Men är det inte väldigt svårt att förstå varför det har blivit på det här sättet?
Jo.
Och kan det vara så? För jag tänker ibland på, jag vet inte varför jag tänker på det, men det är ju, jag tänker ibland på, du vet, Anna Wahlgren. Hon, jag kommer ihåg när en av hennes döttrar skrev en bok. Och då var de ju typ, alltså hon hade väl typ så här 6-7 barn, eller?
Mer. Jag tror hon hade 9 barn. Men alltså, du pratar om det här som om det här, jag kommer ihåg, det här var ett sätt. 2-3 år sedan.
Ah, okay. Ja, men jag kommer ihåg att jag tänkte väldigt mycket på det. Hur olika de här barnen uppfattade sin uppväxt. Då var det ju så här, 8 unga som var så här, ja, men Anna Wahlgren var en liksom bohemisk, liksom, alternativ... liksom,
men ändå en bra mamma.
En bra mamma. Och så bara, och ja, min uppfattning är ju att hon är en fantastisk mamma. Och vi hade ju liksom förmånen att få hjälp med sova hela natten metoden och många av de här. Hon var ju liksom så här, hon var ju hela Sveriges mamma. Men sen plötsligt så dyker det upp ett av liksom barnen i den här barnaskaran har ju en helt annan uppfattning och hur, och då tänker jag lite så här, kan det vara så att man, för man har ju alltid rätt. Och, alltså man kan ju inte ta ifrån en person ens känsla, uppfattning om saker och ting.
Nej.
Alltså hon kanske uppfattar... Alltså jag tänker den här sonen som nu då... Han kanske uppfattar saker på ett sätt som mamman inte förstår. Och då blir ju det problematiskt.
Ändå, det är ändå förälderns uppgift tycker jag att se till att barnen blir trygga. Mm. Jag kan ju känna det jättemycket med Ringo nu som ändå blir så här 12 snart. Jag tycker att jag har väldigt mycket stunder med honom där jag får så här, skärpa till mig. Typ så här, jag kanske är, ja men som igår, när jag nattade Falke igår och så somnar jag. Och sen kommer Ringo in i rummet och för att han vill att vi ska gå igenom SO-provet. Så här, och jag kommer upp där, du vet, jag är ju så jävla snurrig och trött och
yrvaken.
Åh, oh, det är så jävla jobbigt där. Jag bara, kommer upp och fumlar runt liksom i lägenheten. Och känner att jag är så här, lite irriterad. För att jag vill ju bara så här, sova. Liksom. Ska jag sätta mig nu och göra något jävla... Prata om stormaktstiden och så här, drottning Kristina. När jag bara vill sova. Liksom.
Ja, då är du och då drottning han... Katarina som vill sova.
Och då kommer han fram till mig i köket när jag står där och bara försöker få upp ögonen och bara så här, åh, du vet, så står jag så här, åh. Och så kommer han så här och så bara vill han bara så här kramas. Och då tänker jag verkligen på det, att det är så, det är de här pytte små liksom stunderna där man verkligen så här, man måste, för hade jag där bara så här, du vet, så här, puttat undan honom och bara, vad fan, ser ut att jag är trött?
Ja. Eller? Ja.
Jag tror att de präglas så mycket av de liksom små grejerna, så att man måste vara så, man måste vara så liksom men jag uppmärksam ju bara, som förälder.
Jo, men jag tänker ju bara, alltså, om vi säger så här, Ringo, Rambo och Falke, här har vi ju tre grabbar som har tre skilda personligheter, men samtidigt så känner man ju att Ringo, Rambo är ju lik, lite lik, alltså de är ju, jag har svårt att se att liksom Falke skulle utveckla ett lika stort intresse för fotbollen till exempel. Eller har du det?
Ja, just nu känns det inte så. Alltså, han är helt ointresserad.
Ja, nu
fotboll,
är han ju
att...
helt ointresserad. Ja. Och då undrar jag liksom, och då tänker jag så här att kan det vara så i en barnaskara då? Alltså, är det här någonting som vi måste vara uppmärksamma? För då blir det ju kanske så här, ja, men då blir ju Ringo liksom, som är något äldre, han kanske är den som först då får uppleva eventuella liksom framgångar inom fotbollen, och så Rambo som hakar på, och så Falke som är tämligen ointresserad, och så kanske det då blir väldigt mycket fokus på Ringo och Rambo utan att vi kanske reflekterar över det. Alltså om vi då skulle...
Nej, men så får det inte bli.
Nej, så får det inte
här,
bli. Nej.
Det är precis som det här som är den största orsaken till att jag inte vill ha flera barn. Just för att man vill kunna räcka till och ge uppmärksamhet och kärlek och bekräftelse och allt det här till de barnen som man har. Mm. Så att man inte liksom försummar någon. Precis, just därför.
Ja, exakt. Därför, det jag menar, kan det vara då så att han, den här sonen då, känner liksom att de här andra tre har fått något som han inte har fått, att det finns något slags så här underliggande orättvist.
Ja, men så kan det vara. För jag kan känna så här, att den här mamman eller den här kvinnan har gjort allting rätt utifrån det man läser, och helt fantastiskt av henne tycker jag att flytta till pappan när han blir sjuk, finnas där, hjälpa till, ta hand om allting. Alltså så här, hon har ju verkligen gjort mera än vad kanske genomsnittet hade pallat med att göra. Ja. Och nu blir han friskförklarad och då känner väl hon att hon måste göra saker för sig själv också. Så här, hon vill inte bo med honom, hon vill inte leva med honom, hon vill inte ha en kärleksrelation med honom. Så då flyttar hon naturligtvis därifrån när han blir frisk. Och där tycker jag att det är så jävla konstigt att den här pojken inte bara kan så här,
det tycker inte jag.
Köpa det.
Nej, men vänta. Hur ska... Alltså om du och, nu är det kanske det extra, men alltså om du och jag flyttar ihop, eller du flyttar in till mig för att jag har ont i benet eller halta eller har någon slags tillfällig sjukdom eller någonting. Alltså det är ju inte lätt för ett barn, lite beroende på ålder och mognad och så, att förstå varför den faktiska anledningen. Alltså jag menar, vi utgår ju väldigt mycket från våran väldigt lyckliga separation, om man får säga så. Och separationer generellt sett, jag tycker ju att man märker ju att separationer är ju fan inget roligt för barn. Alltså det är ju bara, vi kan ju bara se till barn i vår närhet där det liksom nu har dykt upp lite skilsmässor och så här, liksom hur de liksom hanterar och tycker det är jobbigt, och ska de vara ihop, ska de inte, ska de flytta, ska de inte ses och allting. Alltså, så jag menar, det väcker ju väldigt mycket. Det är väldigt lätt för oss att sitta som har en liksom haft en fungerande separation.
Ja, alltså då, förlåt, jag måste bara avbryta och säga att hon är 11-11. Jag vet att du inte vill missa. Mm.
Perfekt. Och då menar jag så här, om vi då liksom bara spekulerar här, då tror den här killen liksom, då kanske han känner någon slags han känner ingen riktig connection med de tre tidigare barnen. Han känner en otrolig saknad över att liksom, och sorg över att familjen är skilda. Sen känner han plötsligt en enorm glädje. Han kanske inte kopplar ihop anledningen till att de flyttar ihop. Så han tänker, men gud, min familj är tillbaka. Och sen rycks familjen ifrån honom och då känner han ett svek. Och i tillägg det har han någon så här helt absurd farmor som bara så här hjärntvättar honom. Så att det är klart att det blir en jävla utmaning.
Men då är
utmaning.
Det där, ja absolut, det är en utmaning. Ja. Men där måste ju den här mamman ta kommandot. Mm. Och
parera.
Alltså jag har ju vänner som har separerat, där barnen har liksom skrikit och gråtit över att de inte vill vara hos pappa och vill vara hos mamma och sådär. Då får man ju prata med föräldern också. Då kanske det är liksom bättre att barnet är under en period kanske lite mera hos mamman, eller att mamman kanske offrar sig lite och åker dit och äter middagar tillsammans och umgås tillsammans. Så.
För en sak som vi pratade om, jag och min släkting, det var just det här som jag inte... Du vet, när man separerar så skapar... Då blir det ju... Alltså, jag har inte tänkt riktigt på det på det sättet. Men barnen, när man växer upp så har man ju ett hem. Alltså man är ju... En familj har ju ett hem. Men när familjen separerar, då blir ju frågeställningen helt annorlunda. För då blir det så här... Då kan ju Rambo säga, pappa, ska jag vara hos dig eller hos mamma? Det är ju inte längre hemma.
Men vadå? De har två hem.
Absolut, Katrin. Men det är ju en... Alltså, förstår du bara i den... alltså, i den så här, alltså, annars säger man så här... Vi ska vara... För att, ja, du fattar väl skillnaden, såklart.
Mm.
Det är ju bara en detalj. Men det är ju plötsligt så blir ju definitionen av ett så här... Alltså, det blir så här, ska jag vara hos Katrin, ska jag vara hos mamma, ska jag vara hos pappa? Alltså, det blir ju inte liksom, det blir ju som två platser. Jag tror ju att det är en utmaning, och jag tror att det krävs ju att man som förälder liksom verkligen skapar så att det blir ett hem. Men det blir ju två platser, två hem, två sådär liksom. Så det är klart att det blir en viss skillnad. Och det är väl... Det är klart att det finns många fördelar med lyckliga föräldrar och separerade föräldrar och allt det där. Men just den där grejen kan ju säkert vara... det kan ju vara väldigt uppslitande. Och jag vet ju... Jag menar, jag har pratat med farser som har separerat. Du vet, där det blir värsta grejen när de ska byta. De som kör så här... Vi har ju lite så här rullande schema. Men där, även om föräldrarna har en bra relation, så kan det vara väldigt uppslitande varje gång. Jaha, nu ska inte jag vara hos dig, pappa. Och sen så blir det tvärtom mot andra gången. Så, det var ju någon som berättade för mig att de brukade byta söndagar. Men då blev det som att hela söndagen handlade om... Att åh nej, du vet, så här, nu ska jag åka härifrån. Och då börjar de byta i skolan istället. Att en lämnade skolan och en hämtade. Och då blev det inte det här liksom... Det blev inte så mycket fokus på själva bytet, om du förstår vad
jag
menar.
Tycker ändå att det är upp till föräldrarna att se till att... åh nej, ska jag... Vadå nej? Det blir jätteroligt. Och ni ska åka till Jumpyard. Och hos pappa har du ju det här spelet. Och där kan du göra det. Och det blir ju jätteroligt. Och så kommer du hit om några dagar eller om en vecka igen. Och då ska vi göra det. Och, alltså, vad fan. Man får ju vara lite smart, eller?
Ja, jag håller med. Det var någon som skrev... jag tycker att vi har dundersvarat.
Ja, vi måste lägga på.
Ja, vi måste lägga på. Men det var någon som skrev någon kort grej där, om du hittar i...
Jaha, ja, du tycker vi dundrar på vidare.
Nej, men det var ingen fråga, det var bara någon så här rolig feedback, så vill jag minnas att jag...
Bingo, du har tagit min telefon i dina händer och gjort dig själv till någon slags här... alltså i min, eller har, jag vet inte, i min meddelanden på min telefon så är du liksom ett ansikte högst upp.
Det är perfekt.
Har du gjort det eller?
Ja, men det kanske är att jag har gjort en, man kan ju göra sån här nålmärka typ, alltså att de kommer högst upp. Men det är ju någon som skriver, hejsan Bingo och Katrin, alltså näst sista där.
Började lyssna om er podd och lyssnade på avsnitt 2.
Eller sista
två.
Kanske. Ja, det är de två sista kan du bara läsa igenom.
De båda två sista, okej. Okay. Cirka 8 minuter in i avsnittet får ni en fråga om första kärleken och pratar om att du, Katrin, ångrar att du inte har varit mer wild and crazy. Sen skrattar ni och du säger, tänk om jag som 45-taggare glider på Ibiza och kladdar på unga småkillar och så vidare. Ni måste lyssna. Hoppas ni spelar upp det i podden. Så himla kul,
ja, det skulle
att du
ju...
är där nu,
ja, du
som
är ju
vi pratade
där
om.
Det måste Daniel lägga in här ju.
Puss och kram med fyrbarns morsa, varav yngsta också heter Rambo.
Nej, men vad kul! Det är kul.
Det är kul. Mm, Du har ju nog rätt där. Alltså,
ja, men nu blir det så här, nu sitter vi så här. Men det är klart att ni ska bo ihop och bli tillsammans. Och sen så bara när hon är typ 35 så kommer hon explodera. Har liksom aldrig liksom hånglat med två killar på samma kväll. Vaknat upp på efterfest med trosorna på huvudet. Gjort någonting.
Jag har liksom aldrig gjort sådana saker.
Nej, du har inte det. Men nu har du ju själv sagt att du ångrar det. Du sa ju det i en intervju.
Jag ångrar det. Ja. Jag ångrar det, absolut.
Ja. Ska du bli en sån här patetisk liksom så här 45-taggare som är så här nyopererad och står ner i Ibiza och liksom sliter och drar i varenda ung kille i så här tankar. Du bara, nu ska jag bara få revansch för de här förlorade tonåren liksom, och bara så här ligga med okända män med medelhavsutseende. Liksom.
Och muskler.
Och muskler.
Är det okej om jag gör det?
Ja, eller ja, det är det väl.
Men alltså, kan vi fortfarande vara ihop om jag gör det? Om jag har det behovet när jag är 45.
Ja, det är...
Du bryr dig inte om någonting.
Nej, men alltså, om du har det behovet...
Jag... Men kan du sitta och vänta, tänk om 45, då är jag... eller förlåt, jag är om 8 år.
Nej,
9 år.
Jag är nog bara glad om jag slipper vara med och se det eländet.
Hej Katrin och Bingo, tack för en underbar podd. Jag är en 40-årig tjej med 2 barn, nyseparerad, bor utomlands. Jag ska snart börja dejta för första gången på 15 plus år och längtar verkligen. Har Katrin som förebild och ska njuta för fullt. Det finns dock en sak som bekymrar mig. Jag är rädd för könssjukdom. Växte upp på 80-talet under AIDS-skräcken och det satte sina spår. Om jag nu ska ligga runt, vilket jag vill, hur ska jag hantera detta? Hur gör ni? Är det kondom som gäller när man är ute, när man är med någon ny? Går killar med på det? Jag minns från mitt tidigare dejtingliv att killar tjatade om att det var oskönt. Men det kanske är annorlunda nu i vuxen ålder. Vad säger man för att övertyga en potentiell partner om att det är viktigt för en utan att förstöra stämningen? Eller är det bara att sätta en gräns och hålla sig fast vid det? Har svårt att föreställa mig hur samtalet skulle gå till. Alltså jag tycker, för det första så tycker jag ju att man... Alltså om jag utgår från mig själv så kanske jag ligger med folk som jag har lite koll på. Mm. Så att man kan väl kanske typ... Ja, alltså prata om det. Men i hennes fall så... Jag hade ju nog gjort det till en skitrolig grej och bara sagt det till killen där ute på krogen. Så här, alltså, vi kan gå hem till mig och knulla, men jag har ju kondomtvång, så att du vet.
Ja, alltså, ja, absolut. Och jag är nog, jag är lite inne på samma sak. När jag tänker tillbaka på mina år som så här, då brukar jag, om man... Alltså, och när man träffar någon så måste man ju försöka göra någon slags bedömning. Är det här... Alltså, till exempel, om vi säger att man... alltså, hur ska jag säga?
Men gud, hur går det för dig?
Nej, men jag tänkte på hur jag skulle formulera dem utan att det lät helt absurt. Men jag tänker lite så här, precis som du säger, så här, om man träffar någon som man vet inte kanske...
Man är lite osäker, man vet att det är en player som kanske ligger runt, en ung kille som... Du vet, man fattar ju det där ganska fort. Och så säger man då så här, ja, men vi kan köra, men det blir liksom kondom. Eller jag ligger inte utan kondom. Alltså det är ju ingen kille som kommer så här, ja, men då vill jag inte. Alltså det kommer inte hända.
Nej, exakt.
Jag lovar det.
Och sen finns det ju i tillägg till det, finns ju väldigt, väldigt mycket saker man kan göra som inte inkluderar penetration och som då är liksom tar bort väldigt mycket av de här eventuella riskerna. Alltså HIV har jag ju egentligen aldrig varit speciellt rädd för. För det är ju så här... Då ska man ju verkligen...
Vadå? Du menar att man inte kan få klamydia i munnen?
Nej, men alltså, herpes är man ju... Det kan ju sätta sig både på liksom könet och munnen och ögat typ kan man väl få herpes. Alltså herpes är ju fan inte roligt. Och det ska man ju vara jävligt försiktig med. Men jag tycker ju att det generella utgångsläget är väl att om man... är
ute. Gör som jag sa bara.
Ja, försök, man får ju försöka göra någon slags bedömning vem den här personen är. Och sen, om man är minsta osäker, då ska man självfallet skydda sig. För det är aldrig värt att ha oskyddat sex med den eventuella ångesten. Alltså, så bra är inte sexet.
Nej.
En kväll som man... Om du träffar någon snubbe och du bara oj, 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 nu jävlar ska jag knulla första gången på 15 år. Och oj, oj, han är bartender. Han har precis kommit hem från Mallorca och han har satt på liksom 50-60 brudar om dagen och brukar käka Citromax för att liksom så här döda basillerna. Och han kanske har glömt det. Han kan ha allt möjligt skit. Alltså, om du är så jävla dum att du går och oskyddat sex med honom som och han kommer efter bara liksom 2 minuter och drar vidare och har en Uber som står och tickar. Alltså du vet såhär, vad fan? Då är du ju bara en jävla mega idiot. Och så ligger du där med såhär århundradets ångest i 3 månader. Du har knullat första gången med en annan kille på 15 år. Ni knullat 2 minuter, det var jättespännande när han vägrade av kondom. Och du ligger kvar där med din ångest. Glöm det. Där måste du bara, nej, så att jag menar, är du minsta osäker på en snubbe, då ska du alltid skydda dig. För det blir aldrig så bra sex att du bara säger, åh, det var värt det. Så det blir det ju inte. Och i tillägg till det, om det är en kille som du liksom träffar vid flera tillfällen, du får lite känsla av vad han har för umgänge, hur mycket han knullar runt och vad han gör, då kan du ju liksom dra dina egna slutsatser.
Ja,
liksom
så här, exakt.
Jag har ju koll på om jag springer runt med klamydia eller inte. Har man inte koll på det så är man ju, så är det ju för att man har för jävla mycket oskyddat sex.
Ja, liksom. Absolut. Du, med de orden ber vi er alla härliga människor att fortsätta skriva till bindkat@relationspodden.com. Köp biljetter till livepodden 14 februari på Clarion på Söder. Det kommer bli skitroligt och härligt på alla sätt. Och så hörs vi nästa vecka.
Ja, vi gör det. Hej då.
Hej då.
Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory. Och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.